Ja, man får vara redo. Alltid redo heter det ju. Har man ju gett som löfte en gång. Så att därför så när jag fick det här telefonsamtalet så tänkte jag en halvtimme. Och sen får man ju leta. Man hinner ju inte alltid ta fram någonting helt nytt. Men nu har jag faktiskt... Och då ska jag ge credit här till Helena, för att det är hon som har gjort den mesta efterforskningen i det här. Och sen har jag bearbetat det här lite grann också då igår. Och vi kommer att läsa texten från Matteus 2. Det här är ju en väldigt, väldigt intressant text. Och vi har ju nästan alltid med de här tre vise männen när vi har våra julspel i samband med Jesu födelse. Och frågan är, stämmer allt det som vi vanligtvis brukar se och prata om? Var de verkligen tre? Kom de verkligen till stallet där Jesus var nyfödd? Red de verkligen på kameler? Vad är sanning? Vad är bara legend och tradition? Nu läser vi och så ska vi se. Från Matteus 2, jag tror vi står upp. Det kan vara ganska skönt, så lyssnar vi bättre sen. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad. Egentligen förskräckt står det där i grekiska. Och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, till det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntyderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han iväg dem till Betlehem. Bege dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Varsågod och sitt. Ja, som sagt, det finns ju väldigt mycket traditioner kring de här vise männen. De fick ett namn till och med på 700-talet efter Kristus. Man kallar dem för Kasper och Melker och Baltzar. Hur många av er har hört de namnen? Det har ni, va? Ja. Och eftersom de gav tre gåvor så har man alltså tänkt sig att de var tre. Och en del säger till och med att de... Ja, men de här stammade från Sem, Ham och Jafet, de som blev stamfäder till alla folk. Och då måste en av dem i alla fall ha varit mörkhyad, eftersom Ham blev stamfar, säger man, till alla mörkhyade. Och i allt detta så undrar man, vad kan man egentligen veta? Och det här är väldigt intressant. Det är många som har forskat i det här. Och jag vill ta dig med på en resa med de här magerna som följde en stjärna för att kröna en kung. Grundtextens ord, det är faktiskt mager. Och de var en folkgrupp bland mederna som var en del av det persiska imperiet. Det var egentligen de här magerna en prästerlig grupp som ärvde sitt ämbete ungefär som leviterna, ni vet, i Gamla testamentet. Och de här, de fungerade vid hoven, under olika stormakter, framförallt under Babylon och det medopersiska riket. Och det var de som tillsatte kungen. De fanns fortfarande som ättlingar då vid tiden för Jesu födelse. Och fortfarande hade de ett stort inflytande i den delen av världen. Herodotus, som var en av de romerska historieskrivarna, han skriver om dem. Och de finns med i Bibeln, i Daniels bok, i Ester och i Jeremia. De här magerna, de sysslade både med astronomi, en slags vetenskap, och astrologi. Det var ju mera horoskop och sånt då. Och på den tiden så skilde man inte mellan vetenskap och horoskop, utan det är därför vi har fått det här ordet magiker som vi har idag då. Och de räknas även in bland förstarna i hovet. I Jeremia 39 så läser vi om överste hovmannen Nergalsareser och överste magen i samband med att Babylon intar Jerusalem. De hade kunskap om lagar och hur lagarna skulle tolkas. Och som sagt, de utsåg och tillsatte nya kungar. Så de tillhörde alltså makteliten på den tiden. Väldigt intressant. Hur kommer det sig nu att de här vise männen från Persien i öster, hur kunde de veta någonting om en kung långt, långt borta i Judarike? Ja, det är ingen som vi säkert vet, men ett väldigt, väldigt troligt scenario är att det här går tillbaka ända till Daniel. Har ni läst Daniels bok? Väldigt fascinerande bok. Daniel blev ju upphöjd vid det babyloniska hovet, och det står att han blev den främste bland magerna på den tiden. Han kunde uttyda drömmar och han hade en väldigt, väldigt upphöjd plats. Och ni vet, vi känner alla till de olika berättelserna om Daniel, hur han blev slängd i lejongropen. Men sen då när han räddades därifrån så blev han vald till ledare för just magerna vid det babyloniska hovet. Och han hade ju sin tro med sig. Naturligtvis förde Daniel vidare sin tro till alla de andra magerna och berättade för dem om profetierna om en furste som skulle komma. Detta finns i Daniels bok också, i profetierna där. Och naturligtvis höll inte Daniel tyst om det här. De visste att judarna väntade en kung. Och 600 år senare så förde den här kunskapen och stjärnan som uppenbarades då dessa mager hela vägen långt, långt bort från östern ända till Israel. Vad fantastiskt alltså att den här mannen som behöll sin tro, som var där trofast trots sin höga ställning, att han fick ett sånt inflytande. Hur många var de egentligen? Ja, eftersom de representerade en av dåtidens allra högsta politiska maktsfärer så var de säkert inte bara tre. De hade ju väldigt dyrbara gåvor med sig också. Säkert kom de inte på kameler, säkert kom de ridande på fina hästar. Och säkert hade de ett stort följe med sig av beridna soldater. Det finns en del kommentatorer som tror att det kanske var till och med upp till 1000. Men att det var följeslagare som var med dem. Därför att ett sånt fint följe red ju naturligtvis inte ensamma genom en farlig trakt. Persien var fortfarande en stormakt på den tiden. Ett stort välde som romarna hade stor respekt för. Och det är klart, när de helt plötsligt då kommer och uppenbarade sig i Jerusalem, så blev det stor uppståndelse. De hade följt stjärnan. Och vilken den här stjärnan var, det vet vi inte riktigt heller. Det var en stor stjärnkonstellation ungefär 7 före Kristus mellan Saturnus och Jupiter. Om det var den, det vet vi inte. Jag tror att det var någonting övernaturligt som Gud hade satt dit. Varför inte? När någonting sånt här viktigt hände, han skickade änglar till herdarna. Varför skulle han inte kunna skicka en stjärna till de här? Naturligtvis också så gick de till Jerusalem och till palatset när de skulle fråga efter en kung. De kom tillfälligt ur kurs och så kommer de då in i Jerusalem och går till Herodes. Och då hände ju det här att när Herodes hörde detta blev han oroad, och det står faktiskt i grundtexten förskräckt. Han blev skakad. Och hela Jerusalem med honom. Och det behövdes nog ganska mycket för att en sån tuff härskare som Herodes skulle bli förskräckt och riktigt skaka av rädsla. Och det är klart, när det kommer såna här betydande personer från denna stormakt i öst och som dessutom säger att de har kommit för att kröna en kung, undra på att Herodes bli förskräckt och undrar, vad är detta? Det här får bara inte äga rum. Ingen annan får komma och ta makten ifrån mig och ifrån vårt kungahus. Och så undrar de, var finns han? Och det är då som kung Herodes kallar på de skriftlärda och översteprästerna. De som kunde skrifterna. Och så kommer de tillsammans och så frågar han dem, vad är detta för någonting? Ja, de vet. Det märkliga är att de vet. De citerar skriften, de citerar Mika bok. Du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Vilket bra svar. De visste precis, de skriftlärda. Det var de som satt på den djupaste kunskapen. De kunde sin bibel. De hade de rätta svaren. Frågan är bara, vad gjorde de med de rätta svaren? Svar. Ingenting. Visst är det märkligt. Här har vi de som visste allt, som hade all kunskap. Men de bara nöjde sig med att konstatera, så här står det. Och så gick de tillbaka hem. Så om ingenting hade hänt. Visst är det märkligt. Alltså det här var för dem bara en teori som inte ett dugg påverkade deras vardag. Och du och jag kan skratta åt dem och tänka, ja men det här är ju inte klokt. Och så tänker jag efter, ja men vänta lite grann. Kanske det är ibland så med mig och med dig att vi har hört så mycket och vi kan så mycket och vi har suttit och vi har hört från barnsben, men stannade bara där. Här kommer främlingar som inte har ett dugg kunskap om Bibeln mer än lite som de har hört och som de har fått med sig. Och som har sett ett tecken på himlen. Och de är ivriga. De är ivriga. Och de hittar vägen och de hinner före de skriftlärda. Som bara sitter där. Ja, jag tycker det är tänkvärt. Men om vi går tillbaka nu till de här magerna. Nu är de på rätt kurs igen. De lämnar Jerusalem och så ser de stjärnan och stjärnan för dem vidare. Det är ju inte långt till Betlehem. Ni som har varit i Jerusalem och Betlehem vet, det är inte långt emellan. Det är väldigt nära. Men stjärnan leder dem vidare och så står det, så stannar den över huset i Betlehem. Den stannar inte över stallet. Här petas det hål en gång till. Alltså, jag har inget emot. Vi har de vise männen där vid stallet. Men säkert kom de inte till ett stall. Maria och Josef hade flyttat in i ett hus. Och ni vet, Herodes förhörde sig noga om när stjärnan hade visat sig. Och det hade ju tagit ett tag naturligtvis för dem att ta sig hela vägen. Och när vi senare ser hur Herodes dödade alla gossebarn under 2 år, så förstår vi också att han var nog lite äldre än bara nyfödd precis, som när herdarna kom dit. Det hade gått ett litet tag. Det var bara Maria som var hemma. Det står inte var Josef var någonstans. Han kanske var ute och jobbade. Han var ju snickare. Men de kom in i huset där Maria och barnet var. Och så tar man fram sina dyra gåvor. Och de faller ner för kungen. Tidigare hade änglarna sjungit. Det var den himmelska lovsången. Sen hade herdarna, som representerade de allra fattigaste och mest utstötta, det berättar Lukas om, de hade kommit för att ge sin hyllning. Och nu kom den högsta, en av de högsta politiska maktrepresentanterna, och ge honom sin hyllning. Det finns så mycket i den här texten. Man kan se gåvorna de var fram, guld, rökelse och myrra. Hur ska man tolka dem? Jag tror det finns en väldigt praktisk förklaring. Maria och Josef begav sig samma natt efter ängelns befallning iväg till Egypten. Hur skulle de försörja sig där? Tänk dessa dyrbara gåvor, de kom ju väl till pass under åren i Egypten. Så där tror jag det var en rent praktisk förklaring. Men sen så finns det också en symbolisk förklaring i de här gåvorna. Guld i Bibeln är alltid associerat som gåva till en kung. Det ser vi många ställen i Gamla testamentet. Man kom här för att kröna och hylla den nya kungen, kungars kung. Myrra, det användes för att balsamera en död kropp. Så i den gåvan fanns det redan där en profetia. Den här kungen är en annorlunda kung. Han har kommit för att dö, för att ge sitt liv. Och rökelse, det är gåvan till en präst. Man bar fram rökelse i templet som tillsammans med offret för att öppna vägen till Gud. Och det pekar på Jesus som det är den öppna vägen ända in i Guds famn. Ja, i hela den här berättelsen så ser vi Guds finger i historien. Allt ifrån Daniel, där borta i Babel, 600 år tidigare, och till dess att de kom fram till huset. Jesu eget folk, de är rädda. De skriftlärda har kunskapen, de gör ingenting. En maktgalen kung, ja, men han gör ju desto mer. När han inser att han har blivit lurad, så ser han till att alla barn under 2 år. Och då har vi också då att han kollade upp hur länge stjärnan hade visat sig. Så alla barn under 2 år blir dödade. Men det står i psalm 2, han som bor i himlen ler. Jag själv har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Gud naturligtvis hade sett till att de var borta när detta hände. Till slut, vad kan du och jag lära av det här? Vad kan du och jag lära av den här mycket fascinerande berättelsen? Jag tror det handlar om 3 saker här. Det handlar om ditt och mitt uppdrag. Det vi möter i den här berättelsen, det är trohet. Trohet mot uppdraget. Och då tänker jag på Daniel, 600 år tidigare, som var trogen mot sin Gud i jättesvåra tider. Som förde vidare allt han visste, och det gick vidare från generation till generation. Det hade ju varit så mycket lättare för Daniel att helt överge Gud och att följa allt det som fanns runt honom i Babylon. Men han var trogen. Hur tänker du och jag? Är vi trogna mot bibelordet? Studerar vi det och bevarar det i vårt hjärta och vårt sinne? Eller låter vi bara oss svepas med av trender runt omkring oss? Och håller vi fast vid det även om det dröjer? Det dröjde ju innan Daniels profetia om Messias kom till sin fullbordan. Han såg det inte själv. Det dröjde 600 år. Och ibland kan du och jag undra, hur länge ska det dröja? Ska man hålla fast vid den här gamla boken ändå? Och den här berättelsen säger, ja, håll fast vid det. Gud står vid sitt ord. Är vi trogna vårt uppdrag som enskilda och församling? Det andra handlar om resan. Hur ser din och min resa ut? Kanske du ibland tappar stjärnan ur sikte. Vi kanske tycker ibland att vi ser inte ljus någonstans. Eller så tittar vi precis som de vise männen på fel plats. Och frågan är, ser vi efter Gud som gör det omöjliga möjligt? Eller ser vi mer på vår egen kraft och blir uppgivna? Jag tror att varje dag behöver du och jag ha blicken fäst vid stjärnan. Varje dag behöver vi se på honom som är stjärnan framför andra. Inte bara se på oss själva. För visst är det lätt att bli nedslagen. Visst är det lätt, som Kerstin sa, att vi ser på oss själva och så tänker vi, vem är jag? Jag är väl ingenting. Men ser vi på stjärnan så får vi ljus och så kan vi gå vidare. Och till sist, vår hyllning. Vad ger du och jag? Vad är vår gåva till kungen? Jag ber att jag inte ska vara som någon skriftlärda som bara öppnar min bibel och läser som det står och sen slår igen den och går tillbaka och så händer ingenting mer. Utan att jag ska vara som de vise männen som faktiskt går ända fram och så bara pengar, utan här gäller det ju, vad ger du och jag till Jesus? Får han den plats i våra liv som han är värd under det här året? Eller har vi tappat stjärnan ur sikte? Vad ger du och jag till honom? Och till sist, en av texterna också för den här dagen, från Johannes 8:12, där Jesus säger, jag är världens ljus. Vilken underbar vers det är. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig, Jesus, för att du är ljuset som lyser upp i vårt mörker. Också 2019, där så mycket är osäkert. Och när vi blickar framåt så undrar vi, hur ska det bli? Men Herre, hjälp oss att vara trogna. Att vara trogna det du har gett oss. Även om vi inte ser det ännu. Att hålla fast troget vid ditt ord och vid det du har visat oss. Hjälp oss, Herre, att följa stjärnan. Att följa vägen ända fram. Att inte vika av till höger och vänster, utan att vi följer den ledning som du ger i våra liv det här året. Och hjälp oss att ge dig inte bara det lilla som blir över, utan att du får hela vår uppmärksamhet det här året. Att du får allt det vi har, Herre, därför att du är värd det, du som är kung. Tack för att du är ljuset i våra liv. Hjälp oss att följa det under hela 2019. Amen.